Du lyssnar på Korpugg, del 2, av Tony Gullöv, i en översättning av Öyvind Vågen, uppläst av mig, Stefan Sauk. Trettonde kapitlet. Medan byggmästare Tellan hade slitit vid palisaden hade Vidar med sin vanliga uppfinningsrikedom tillverkat manslånga dockkrigare av träbitar och halm och hudar och hjälmar. Han försåg de hjälmförsedda fågelskrämmorna med spjut och placerade ut dem på palisaderna så att det såg ut som om vi ständigt hade minst 2 dussin spjutmän som höll vakt. Det hade naturligtvis varit allra bäst om jag verkligen hade haft 2 dussin män över som kunde bevaka palisaden, men jag hade inga alls att tillgå. Tellan hade lagt beslag på samtliga män som inte låg i sotbädden för att användas i byggnadsarbetet som nu omfattade de invändiga palisadbroarna, tornen, skeppsbroarna och salarna. Erik kom på en lösning som till nöds kunde fungera och han gjorde det med utgångspunkt i sin egen saknade arm. Han sa att en man som inte orkade med att stå i en sköldmur men fortfarande hade syn och hörsel i behåll mycket väl kunde blåsa i ett horn förutsatt att han var vid sina sinnens fulla bruk. Således delades sårade som led allt för våldsamt av sotfeber upp i vaktfylkingar som bemannade vakttornen och palisaderna. Jag kände mig till en början inte helt trygg med mitt sotdrabbade vaktmanskap och fruktade att de skulle falla i sömn eller vara så utmattade att de inte upptäckte när det var fara och färde. Jag föreställde mig att vänderna skulle kunna komma seglande med sitt största skepp, ja, rent av ombord på Nagelfar, det enorma skeppet som består av de dödas naglar, utan att mitt sjukliga vaktmanskap skulle upptäcka dem. Följaktligen bad jag Battewold att titta till dem flera gånger om dagen och se till att de var vid medvetande och inte såg allt för många syner. Till min och ännu mer Battewolds enorma förvåning mådde de sjuka faktiskt bättre av att tillbringa tid ute i den iskalla luften. Detta förstod jag inte ett smack av, men Battewold klappade händerna och menade att det var ingenting mindre än ett mirakel. Jag förstod inte hur en iskall vind kunde hjälpa någon bättre än långeldens värme och sängens sovfällar. Kanske kunde en varm sängfrilla, som folks mor den där gången när jag nästan hade mist armen efter slaget vid Ryesborg, vara till nytta. Men frisk luft? Jag förstod det inte alls, och det sa jag också. Men Battewold var säker på att han hade rätt. Så säker att han beslutade att det inträffade skulle nedtecknas. Hans ögon blev stora och han såg på mig med en strålande blick. Jag ska göra en bulla, sa han.
Ta inte mig också, svarade jag.
Bulla, inte bulle, skakade han på huvudet och förklarade att en bulla var en skrivelse som bara fick läsas av den helige fadern i Rom.
Aha, varför är det så?
Frågade jag och ångrade mig direkt när jag kom att tänka på att han hade varit skrivarmunk åt fader Alcuin innan jag stal med mig honom hit från Britannien. Nu skulle han säkert irritera mig med en långrandig beskrivning och förklaring av både det ena och det andra som inte skulle intressera mig det minsta. I det antagandet hade jag dock helt fel. Battewold började i och för sig med att detaljerat förklara att det i Rom fanns ett bibliotek där man registrerade och sparade de upptäckter som olika munkar och klerker skickade till den helige fadern från hela Midgård.
Kom till saken nu, suckade jag.
Men som alltid, när en munks eller klerks utläggningar inbegriper överklerken i Rom, lyssnade han inte. Med vilt viftande händer förklarade han att alla de här bullorna, skriftrullarna, skrivelserna...